Hej, nu tar vi lite sommarledigt, Ginna och jag och Roger.
Men nyhetsläget har ju inte semester, så att podden kör på med ett avsnitt varje onsdag under hela sommaren.
Ja, så lyssna på Sommargängets USA-poddar och sen är vi ordinarie tillbaka igen live. När då, Ginna?
Tisdag den 12 augusti.
I Vita Bergsparken. Och så i appen på onsdagen då den veckan.
Vi hörs då. Ha en skön sommar.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Och varmt välkommen till USA-podden avsnitt 603. Det är onsdag 6 augusti, klockan är 3 på eftermiddagen här i Jönköping där jag, Simon Isaksson, finns. Och även den här veckan finns utsände Carl V. Andersson i Washington. Hur står det till där borta?
Och det är alla tiders. Det har varit lite kallt bara.
Okay.
27 grader.
Ja. Okej, okay, 27 grader. Mm. I San Francisco, där har vi utsände Lisa Bergström. Hur är det där borta då?
Hej, här är det verkligen inte 27 grader. Det nådde upp till 25 igår. Det var peak.
Okej, okay, 25. Ja, men det är kallt. Ändå varmare än den här rekordkalla Kalifornien San Francisco sommaren bjuder på hittills.
Verkligen, det är rekord.
Mm. I Stockholm, där hittar vi vår tredje gäst, författaren och journalisten Karin Henriksson. Hej.
Hej.
Du, hur länge är du kvar i Sverige innan du åker tillbaka hem då till Washington?
Ja, hem ja. Jo, jag är tillbaka, eller vad säger jag? Jag är kvar ett litet tag till och hoppas det blir ett gästspel till i USA-podden. Mm. Det är så roligt.
Du har ju skrivit flera böcker om USAs politik. Om du skulle skriva en till bok som bara handlar om den här sommaren i amerikanska politiken, vad skulle boken heta då?
Ja, antingen skulle det väl heta Sommaren med Trump, lögnerna, överdrifterna och framgångarna. Annars så tycker jag att den skulle heta, med ett citat av honom, I'm the president, you're not.
Mm. Okej. Okay. Vi börjar med Donald Trump och hans växande frustration över misslyckandet att få till ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina. I fredags så sa Trump att han beordrat två atomubåtar till nya positioner nära Ryssland. Och samtidigt så är vi bara dagar från den deadline Trump sagt att gäller för Ryssland att sluta kriga. Och nu idag, onsdag, så har USAs sändebud Steve Witkoff landat i Moskva för sitt femte besök där hittills under Trumps tid i Vita huset. Carl, vad vet vi om hans besök?
Ja, vi vet att han har träffat representanter för Ryssland idag nu när vi spelar in det här. 3 timmar ska de ha suttit ner. Och enligt Kreml i alla fall så ska det ha varit ett konstruktivt möte. Det har inte kommit ut några detaljer om riktigt vad, om något, man har kommit fram till från det här.
Mm. Karin, hur spelar Witkoffs besök in på det här mer upptrappade tonläget mellan USA och Ryssland?
Ja, det är ju en viktig signal att han skickas dit igen, kan man säga då, och det ökar ju förväntningarna på att någonting ska komma ut av detta.
Mm. I mitten av juli så sa Trump att Ryssland hade 50 dagar på sig att sluta kriga i Ukraina. Men sen i slutet av juli så kortade Trump den tidsfristen.
I'm gonna make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made.
Mm, vi ser inga framgångar och det finns ingen anledning att fortsätta att vänta, sa Trump. Och då gav han Ryssland en ny tidsfrist på 10-12 dagar och av den återstår i dagsläget då ett par dagar. Carl, vad händer sen om Putin inte går med på ultimatumet?
Ja, då blir det, dels så har ju Trump pratat om höjda tullar. Sen är frågan då hur stor verkan sådana skulle ha för den ryska handeln med USA är egentligen obefintlig. Men det stora är nya sanktioner. Och då handlar det om bland annat sanktioner mot länder som handlar med Ryssland. Och då är oljan i fokus. De kan då till exempel beläggas med strafftullar ovanpå tullarna då som Trump redan har lagt på de här länderna. Indien är det då bland annat som Trump har varit inne och pratat om. Sen finns det också uppgifter om att man överväger sanktioner mot den så kallade ryska skuggflottan. Alltså de här utlandsflaggade fartygen som Ryssland använder för att skeppa sin olja då. Bland annat till Kina och Indien är det väl främst man använder de här.
Karin, de här kraven då från Trump och hoten och ultimatumen, är det en ny strategi från amerikansk håll och från hans håll att verkställa och vara tuff och straffa Ryssland på det här sättet? Är det något han kommer göra?
Ja, säg det. Alltså det konstiga var ju att när han började med de här 50 dagarna så var det många som tyckte, men varför det? Det är ju, varför ska man ha så lång frist? Då kan ju Putin passa på och träpa upp under tiden. Så från Trumps sida låter det ändå lite egendomligt. Och man tyckte man hörde också på hans röst där. Han låter så när han liksom ska vara väldigt allvarlig. Och ja, det är naturligtvis lite desperat för honom. Han har ju lovat att det skulle hända någonting. Han har ju lovat att det skulle gå fort. Och nu är det då 6 månader senare och inget har hänt. Och vänskapen med Putin visade sig ju inte vara så mycket värd. Och han har ju då successivt, Trump, tvingats att backa lite där och medge då att kanske Putin inte vill avsluta kriget.
Vi har ju också de här 2 atomubåtarna som Trump säger att han beordrat närmare Ryssland för att skydda amerikaner.
A threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people.
Ett hot kom från en för detta president i Ryssland och vi gjorde det här för att skydda, eller vi ska göra det här för att skydda amerikaner. Lisa, vad är det som ledde fram till det där då? Att Trump, som man säger, skickar de här atomubåtarna närmare ryskt territorium?
Ja, vad vet du om det? Vad betyder egentligen närmare här? Det kan man ju faktiskt också fundera över. Alltså det är ju kyligt nu mellan Ryssland och USA och det är ju Medvedev som skrev nedlåtande på X om Trumps teatraliska ultimatum. Och han skrev också att Ryssland är inte Israel eller Iran och att varje nytt ultimatum är ett hot och ett steg närmare krig. Och då menar han alltså krig med USA. Och det var det här som gjorde att Trump beordrade de här ubåtarna då närmare Ryssland. Men Trumps ultimatum hade ju först den här tidsfristen på 50 dagar. Nu är det ju 2 dagar kvar. Det är väl på fredag som det här ultimatumet går ut. Och återigen så använder han handel här i förhandlingarna. Det är ju hans säkra kort, förhandlingskort internationellt.
Finns det någonting, Karin, annars han kan använda som det pratas om att han inte gör just nu mot Ryssland?
Ja, det är ju då någon typ av militär aktion från hans sida. Och är de här ubåtarna den? Ja, kanske inte. Där har ju också då framförts kritik mot Trump. För vad menar han? Nuclear, säger han. Är det kärnvapen? Är det atomdriften på de här ubåtarna? Vad är det han menar? Och det är heller inte det normala att en president talar om var de här strategiska båtarna eller fartygen finns någonstans. Men som sagt då, sanktioner, det är då det är nästan ett av de få verktygen eller instrumenten som finns, och de är ju inte alltid särskilt framgångsrika faktiskt.
Karl, vad vet vi om de där atomubåtarna egentligen?
Ja, det är som Karin säger här, att det är lite oklart vad Trump syftar på, om det är de som är kärnvapenbestyckade eller de som inte är det. Men man får väl anta att det är de som bär kärnvapen som Trump pratar om här. Saken med de här är att de är svåra att upptäcka, de kan ligga ute länge. Det är topphemligt var de befinner sig, men de ligger alltid i position att kunna slå tillbaka mot antingen då Ryssland eller Kina som man räknar med att det skulle vara om USA skulle bli anfallet. Alltså man behöver inte flytta på dem egentligen. Det säger i varje fall till exempel Trumps tidigare egna nationella säkerhetsrådgivare John Bolton.
Mm. Nej, de har en räckvidd ändå.
Ja, de kan ligga i stort sett var som helst och slå tillbaka då mot Ryssland, om det är nu det som Trump är orolig för ska hända.
Mm. Men Lisa, den andra parten här då, Ryssland, när Trump pratar om de här atomubåtarna, vad är det överhuvudtaget som har sagts från ryskt håll här senaste tiden?
Dmitry Peskov, Kremls talesperson, han har sagt att alla borde vara försiktiga när man talar om kärnenergi. Han vill liksom spela ner betydelsen av Trumps uttalande lite till en början. Men han säger också att Moskva inte har någon önskan att gå i polemik med Trump i frågan. Men han har också sagt att Ryssland, de ser sig själva som, alltså att de ser att de kan ta till nödvändiga åtgärder och nödvändiga steg om det behövs. Det har han också sagt. Så att, ja, jag tror att han vill spela ner lite.
Det är ju som sagt då i dagsläget ett par dagar bort den här deadlinen. Karin, om du får sia in i framtiden lite grann, vilket givetvis är svårt, men vad tror du att vi faktiskt kan förvänta oss på fredag? Vad blir resultatet?
Ja, först och främst tror jag att man måste tro på Donald Trump när han säger att han är emot krig. Det har ju varit en åsikt han har hållit fast vid under hela sin numera ganska långa politiska karriär. Och det är också genuint, tror jag, att han verkligen känner för offren, både i Ukraina och Gaza. Men han har ju nu på sätt och vis då, som sagt, ökat förväntningarna på att någonting ska hända. Och då finns det en del som menar att det här är nu då Trumps krig. Att han nästlar in sig mer och mer. Att om det inte händer någonting positivt, då är det ju kanske liksom hans fel plötsligt. Och det tycker han ju inte om, att befinna sig i den situationen. Så att jag tror att han har det ganska jobbigt nu faktiskt.
Mm. Men med den bakgrunden, tror du då att han kommer, om det inte blir en fred helt plötsligt då, är det så att de här tullarna och sanktionerna som vi har pratat om, kommer han slå till med dem på fredag, eller kommer det bli, för det finns den här andra aspekten också, att man har retat Trump, kritiker har sagt att han always chicken out, det här begreppet taco, Trump always chicken out, blir det en taco på fredag eller kommer han faktiskt göra det han har sagt?
Jag skulle kunna tänka mig att det blir en taco, och bland annat mot bakgrunden av att det här då, som de här hoten om sanktioner mot tredje land faktiskt är också en upptrappning. Det är ju oerhört att hota Kina med 100% strafftullar, och vem vet hur Kina eller Indien kommer svara på detta. Så att det kan tänkas att det finns rådgivare som manar Trump att ta det lugnt nu. Så att, och han är ju en Houdini och har på många sätt slingrat sig ur alla möjliga knipor och brukar heller inte vara direkt skamsen om han måste göra det.
Men är det Trump som kommer få slut på det här kriget till slut, som han själv har sagt?
Ja, vem skulle annars få slut på det, kan man ju säga. Men han säger ju till exempel, och det är väl bland de få då mer konkreta uttalandena från hans sida, att om oljepriset skulle sjunka ett visst antal dollar per fat, då skulle det pressa Ryssland oerhört, och då skulle Putin tvingas att dra sig tillbaka. Men då finns ju andra aktörer på världsmarknaden som inte tycker att oljepriset ska sänkas, så att han är ute lite på djupt vatten där också.
Mm. Ja, vi får se vad som händer. Fler nyheter om det här kommer ju garanterat komma här i dagarna också. Vi ska gå vidare. Vi ska gå till en fråga som kan avgöra hur USA styrs i framtiden och hur mycket makt Donald Trump egentligen kommer ha efter mellanårsvalet nästa höst. Och det är ett infekterat ämne som handlar om streck på kartor, rasismanklagelser, flyende politiker och potentiella hämndaktioner. Och då pratar jag om redistricting, att rita om valdistrikt, något som är på gång just nu i Texas. Och Karin, vi ska kasta oss in i allt det här som händer nu. Men först bara, jag vet att du har skrivit mycket om det här i dina böcker. Vad är egentligen redistricting?
Ja, får jag börja som en saga. Mm. Det var en gång en politiker i Massachusetts som hette Elbridge Gerry. Och i början av 1800-talet så var han så angelägen om att hans parti, som hette Demokrater-Republikanerna, skulle vinna. Att han såg till att rita om eller rita en valkrets som såg ut som en salamander. Och därav kommer då namnet gerrymandering, som också är också ett verb, gerrymander. Mm. Och, men bakgrunden är att det enligt författningen måste ske en valkretsförändring, redistricting kallar man det för, efter varje folkräkning som görs var tionde år, som då återspeglar befolkningssammansättningen i USA. Och det i sig har inneburit att stater där det är varmare, kan man säga, i söder och sydväst har då fått ökad befolkning och därmed också ökad representation i kongressen, fler stolar, på bekostnad av till exempel New York och de här staterna där uppe, Ohio, som en gång var väldigt viktiga. Så att det är båda delarna. Det är någonting som måste göras för att det ska finnas ett visst antal invånare i varje valkrets. Men sen är det frågan hur det ska göras.
Mm. Du nämnde ju det där begreppet gerrymandering. Det dyker upp i det här sammanhanget. Är det, alltså, är redistricting och gerrymandering samma sak? Eller är gerrymandering slangord för något annat?
Nej, det är det ju inte. Utan gerrymandering är ju ett sätt då att skapa en valkrets som kan hjälpa partiet. Så att det finns liksom lite olika sätt att göra det där på. Och numera är det också så sofistikerade datasystem för att kartlägga var folk bor. Så att det är möjligt att skapa ett distrikt där det kanske bara bor republikaner. Och alltså skulle då den kandidaten ha större chans att vinna.
Mm.
Men det är omstritt. Alltså egentligen borde det ju vara någon typ av oberoende kommission, och det är det i några få delstater upp. Och i andra delstater så kan man ha nämnder som är rådgivande, och det stutar ofta i domstol som så ofta då i USA.
Mm. Det här som har blossat upp nu, det sker då i Texas, i den stekheta Texas-sommaren. Lisa, det är nu vi kommer in på allt det här som jag sa med flyende politiker och rasismanklagelser och allt det här. Vad är det som händer i Texas just nu?
Republikanerna vill rita om valdistriktskartan, och man tror att en sån omritning kan ge ytterligare 5 platser i representanthuset efter mellanårsvalet, vilket skulle stärka Trump. Men demokraterna, de vill inte det här, så de har lämnat Texas. Så den lagstiftande församlingen i Texas är inte beslutsfähig. 51 demokrater har rest till andra delstater som Illinois eller New York. Så i Texas är de inte, där kan man inte fatta beslut i frågan med så många frånvarande.
Mm. Och det är flera då distrikt i Texas som man är inne på och vill rita om då från republikanernas sida.
Demokraterna har ju också som sagt att de tycker att den här omritningen är fördomsfull och rasistisk. Och de säger att de vill liksom försvara demokratin genom att göra så här, och passa tillbaka bollen till guvernören Abbott och säga att men det här måste ju, det är Abbotts boll att lösa, medan Abbott som är guvernör där i sin tur har hotat med att gripa de här demokraterna för att de inte uppfyller sina plikter.
Mm, vi ska grotta ner oss i alla de där detaljerna. Carl, det är ju Trump själv rapporterar sig som efterfrågat den här förändringen i Texas. Om kartan då skulle ritas om, vilken skillnad skulle det kunna göra för Trump när man väljer nya ledamöter till representanthuset?
Ja, det är ju som sagt här att 5 potentiella stolar då i representanthuset som står på spel, och det är ju ganska knapp majoritet för republikanerna där nu. Den sittande presidentens parti, det förlorar nästan alltid, om inte alltid, platser i mellanårsvalen, och det är det ju nästa år. Så det handlar helt enkelt om Trump ska ha kongressen med sig i ryggen eller inte efter mellanårsvalen.
Mm, och Texas är ju en stor delstat. Och som du var inne på där då, Lisa, Texas-demokraterna, de har ju reagerat kraftfullt mot det här. De har flytt delstaten norrut till demokratiskt styrda delstater och så på så sätt omöjliggör de omröstningen i Texas-kongressen i Austin om de här nya valdistrikten. De har gjort det här förut också, Texas-demokraterna. Vad är det de kan åstadkomma i längden med en sån här flykt?
Ja, men för 4 år sedan så gjorde de en liknande insats och då blev resultatet, trots det som republikanerna önskade, det blev bara rätt så försenat. De var borta i 38 dagar tror jag det var. Så vi får väl se om de har lärt sig något av den resan den här gången. Men är, som jag har förstått det, så är demokraterna inte tillbaka innan den 19 augusti så kommer Texas representanthus att behöva gå tillbaka och börja om igen med den här frågan.
Mm. Och det är ju inte alltså heltidspolitiker som det handlar om. De här Texas-demokraterna, de har andra jobb också, familj, de bor ju i Texas. Vad säger de själva eller vad hör du om att hur de kan vara här?
Ja, vi får 38 dagar förra gången, men nu har guvernör Abbott, han har ju gått ut och sagt att han tänker anklaga dem för mutbrott om de tar emot pengar för att klara sitt uppehälle. Så vi får väl se då om de klarar att vara borta länge här nu utan finansiering.
Mm, han har ju också sagt då, Greg Abbott, Texas-guvernören, att han är ju republikan, han och hans partivänner, de reagerar ju kraftigt på att demokraterna har lämnat delstaten. Han har också sagt att han skulle vilja gripa demokrater som lämnat Texas. Är det möjligt, Carl, att göra det?
Ja, det blir nog svårt, just eftersom då inte befinner sig i den egna delstaten. Nu har ju i och för sig då Donald Trump pratat om att FBI skulle kunna gå in här. Och FBI, egentligen så sysslar ju de bara med federala brott, de lägger sig inte i delstaternas brottslighet. Så förmodligen så går ju FBI inte in här.
Mm.
Det är ju klart, nu har det ju skett en politisering av justitiedepartementet och FBI här, så man kanske inte kan vara helt säker på hur FBI agerar. Men i ett normalt läge så skulle jag säga nej.
Som vi har varit inne på då, så är det inte första gången som Texas demokrater flyr staten. 2021 gjorde de det. 2 egenskörtade flygplan när de ville hindra ett republikanskt förslag och ändra på delstatens vallagar. Första gången som Texas politiker gjorde det här, det var redan 1870. Så att det har ju hänt några gånger. Karin, du som brukar ha koll på den amerikanska historien också, det är inte en helt ovanlig taktik. Hur brukar sånt här sluta?
Ja, det brukar sluta med att de får återvända med svansen mellan benen. Men det har ju också hänt att det har lett till någon typ av kompromiss. Att de som la fram det här förslaget som då inte var godtagbart för det andra partiet, de ger med sig lite grann. Så det är ändå inte en helt hopplös manöver, men det är ju inte säkert att väljarna tycker att det är så bra. Men det vet man ju inte. Det kan ju vara så att många tycker att äntligen så har demokraterna tuffat till sig.
Mm. I grund och botten så handlar det ju om väljarna. De vanliga människorna som bor i Texas. Minoritetsledaren i Texas representanthus Gene Wu, demokrat, som med många andra då flytt till Chicago i Illinois, där vi är 150 mil bort från Austin. Han sa på en presskonferens att republikanernas plan är ett rasistiskt försök att beröva Texas bor sin rösträtt.
Their attempts to do this, their attempts to disenfranchise Texans, the tool they're using is a racist gerrymandered map. A map that seeks to use racial lines to divide hard-working communities who have spent decades building up their power and strengthening their voices. And Governor Abbott is doing this in submission to Donald Trump. So that Donald Trump could steal these communities' power and voice.
Mm, han säger där att att Greg Abbott, Texas-guvernören, gör det här. För att han viker sig för Donald Trump, han stjäl Texas bors röster och makt när de ska rösta. Karin, konkret, alltså hur påverkas egentligen väljarna om kartorna ritas om på det här sättet?
Ja, de kan ju plötsligt befinna sig i ett distrikt då där de inte känner sig välkomna, kan man ju säga. Liksom att deras röst betyder ingenting, så de kanske inte bryr sig om att rösta. Är man då demokrat eller republikan i då där det andra partiet dominerar, så kanske inte spelar någon roll om man röstar eller inte. Så man kan väl ändå säga att det här är ett av de odemokratiska inslagen i det amerikanska statsskicket. Och sen naturligtvis vardagen, hur tänkas då som den här demokraten var inne på, att de som väljs in faktiskt inte bryr sig om en viss grupp väljares önskemål.
Mm. Men kikar man på andra delstater också då, så ser ju valdistrikten lite märkliga ut på sina håll. Till exempel i just Illinois, dit Texas demokrater åkt nu, där används deras valdistrikt som ett exempel bland republikaner, där de anklagar demokraterna för att också syssla med gerrymandering och rita om distrikten för sin egen vinningsskull. Har demokraterna verkligen rent mjöl i påsen?
Nej, om du frågar mig. Nej, det har de absolut inte. De är lika goda kålsupar i båda partierna. Och om man ska vara lite snäll så skulle man kunna säga att det här är då någonting som sker var tionde år. Och de som lyckades vinna valen före den här folkräkningen, de har då, får då chansen att påverka valkretsindelningen. Och det var väl kanske konstigt om de inte gjorde det till sin egen fördel, eftersom det är möjligt.
Mm. Vi får se hur det blir med det där. Och det finns ju andra delstater som håller koll på läget i Texas just nu. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, han säger att de kan svara med samma mynt där. Alltså rita om Kaliforniens valdistrikt. Och det skulle innebära då att demokraterna skulle kunna få fler platser i representanthuset i Washington därifrån. Lisa, hur långt gångna är de planerna?
Oklart hur långt gångna de är, men han har sagt att det kan bli val i november i Kalifornien om de ska göra en omritning eller inte. Här i Kalifornien, det var ju Karin inne på lite, så har man lagt ut ansvaret för valdistrikten. Så det är inte den lagstiftande församlingen som beslutar om kartan. Så man kommer vid ett val att sätta dem åt sidan helt enkelt och låta medborgarna bestämma. Men ja, men man räknar nog med att en omritning i Kalifornien skulle kunna matcha Texas i antalet platser i representanthuset.
Mm. Ska man tolka det, Carl, som att Gavin Newsoms planer är någon form av hämndaktion eller ett hot mot Texas?
Ja.
Okej. Okay. Utveckla.
Han säger ju att man gör bara det här om Texas går vidare. Sätta hårt mot hårt, säger uttryckande. Så det är helt enkelt så. Går Texas vidare, då går Gavin Newsom vidare med de här planerna.
Karin, om vi har flera delstater som håller på så här. Jag har också hört att republikanerna i Ohio kan vara på gång med något liknande. Om delstat efter delstat ritar om sina valdistrikt nu inför valet, så att antingen ska gynna det ena eller andra partiet, vad kan vi landa i då? Hur kan det sluta?
Då kan det sluta i ökad polarisering och mer politikerförakt, och också att det här blir liksom en... det bara kommer fortsätta som Lisa var inne på också, att om nu Kalifornien hämnas på Texas och då alltså träda tillbaka från att ha en annan typ av valkretsindelning, det vore ju att vrida klockan tillbaka. Så att det är stort alltså. Det handlar ju då, som jag kanske borde upprepa fler gånger, om makten efter, alltså i nästa kongress som sammanträder då 2027. Och om demokraterna vinner, då är det ju slut för Trump, kan vi säga, eller hans politik.
Mm, då har de chansen att stoppa mycket av det Trump vill göra. När det kommer då till de här valdistrikten i Texas, då hör vi alltså om demokrater som kämpar mot styrande republikanerna på rätt drastiska vis just nu. Men i övrigt, om vi går vidare här till nästa ämne i podden, så sågas det demokratiska partiet i USA vid fotknölarna av sina egna väljare just nu. Svaga, ineffektiva och överlag dåliga, så lyder domen i en färsk undersökning som nyhetsbyrån AP och NORC gjort, där demokratiska väljare svarar på hur de ser på partiet. Så vi dyker ner i ämnet. Hur är egentligen läget med demokraterna just nu? Och Karin, om du skulle börja med att själv få svara på den frågan, vad svarar du då?
Då svarar jag deppigt och uppgivet.
Ska vi köra bordet runt? Vad säger du, Carl? Hur är egentligen läget med demokraterna just nu?
Ja, det är inte bra. Det ser väldigt, väldigt dåligt ut i opinionen och de är splittrade och ledarlösa.
Mm. Vilken uppfattning har du, Lisa?
Samma som Carl här. Det känns ju väldigt... Det känns tomt i demokraterna.
Mm. Jag nämnde ju APs undersökning. Det finns ju fler undersökningar gjorda. Överlag, vad tycker folk om demokraterna, Lisa?
Ja, men Wall Street Journal publicerade också en undersökning här i slutet av juli som visar att demokraterna får de lägsta siffrorna på 35 år. Och sen såg jag en kommentator på Fox som ändå sa att demokraterna, de behöver inte vara så aktiva nu. De kan ligga still, för this is the summer of Epstein. Men ja, jag vet inte.
Mm. Karin, trots Jeffrey Epstein-turerna, Donald Trump sitter vid makten. Han genomför mycket av sin politik just nu som går stick i stäv med vad demokraterna säger att de vill. Hur kommer det sig att de inte hörs och syns mer?
Ja, det frågar de sig själva ju i hög grad. Och det finns ju några då som försöker profilera sig, men de har ju inte några särskilt starka lysande stjärnor i toppen. Och till exempel då minoritetsledaren i representanthuset som heter Hakeem Jeffries. Han är en väldigt klok, väldigt eftertänksam person, men det kanske inte sprakar om honom. Så... Och det är ju fortfarande då lite baksmälla efter valet och Joe Biden och frågetecknen kring honom. Och sen kan man då säga att bakslaget i valet var ju inte fullt så dramatiskt som Donald Trump säger. Det var ingen jordskredsseger. Det blev lite mindre majoritet i både senaten och representanthuset än vad som var väntat. Men på något sätt har demokraterna är verkligen nere så djupt de kan komma, tror jag.
Är du förvånad att det har blivit så här, Karin, efter valet?
Ja, lite just eftersom det faktiskt inte var så dramatiskt. Men det är klart att de hade ju inte väntat sig att Donald Trump skulle vinna en andra gång. Och de hade ju någonstans, även om kritikerna säger att de inte har tagit till sig och analyserat vad bakslaget berodde på, så någonstans måste de ändå innerst inne tänka sig att ja, men det var ju inte så bra det här med invandringspolitiken och ja, woke, ja, identitetspolitik kanske väljarna inte vill ha, och de är inte redo att riktigt ta steget fortfarande framåt. Och då är det många som säger att ja, men de måste gå mot mitten som Bill Clinton gjorde på 90-talet. Men vad är mitten idag? Och också Donald Trump och republikanerna har just antagit en jätteviktig stort lag och stort skatte- och utgiftspaket som kommer också att kringskära demokraternas möjligheter om de skulle vinna. De måste ju följa den där. Så det är tufft för dem. Tufft för dem.
Mm. Den här frustrationen som finns bland väljarna, den märks ändå även då och då bland demokratiska toppolitiker. Senatorn Cory Booker, han gjorde sig känd här i Sverige för ett tag sedan med sitt rekordlånga maratonframträdande på senatsgolvet i Washington som tog 25 timmar när han protesterade mot Trumps politik för ett tag sedan. Nu så har han för bara några dagar sedan uttryckt ett starkt missnöje på samma senatsgolv mot läget i landet. Han sa bland annat så här:
It's time for Democrats to have a backbone. It's time for us to fight. It's time for us to draw lines. And when it comes to the safety of my state being denied these grants, that's why I'm standing here.
Mm, det handlade om ett förslag som diskuterades så som rörde hans hemdelstat, men överlag så sa han också det att det är dags för demokraterna att ha en ryggrad. Carl, den här ilskan som Cory Booker hade, vad fanns i den?
Ja, det är ju lite av Cory Bookers signum, kan man ju säga, att vara så här engagerad kan vi väl kalla det. Men i just det här fallet där handlar det om att några av hans partivänner då hade röstat med republikanerna om hur en del pengar till rättsväsendet ska fördelas. Det är en lite komplicerad historia, för det är faktiskt så att Cory Booker själv var med i justitieutskottet och klubbade igenom det här förslaget som sen då gick igenom i kammaren. Mm. Men vad han säger är väl kanske överlag att demokraterna är veka inför republikanerna.
Mm. Och Karin, alltså är Cory Bookers ilska här då, som vi hörde, han tog i ordentligt, är det bara ett undantag, eller är bilden av passiva demokrater som väljaren har, är den missvisande?
Nej, den är nog rättvisande, men det finns ju undantag då. Utöver Cory Booker så finns det en kongressledamot från Texas som heter Jasmine Crockett, som har gått väldigt hårt åt Donald Trump och använt ganska grovt språk, vilket fick då Trump att svara och säga att hon hade noll i IQ, och så att det finns en och annan. Men det, man kan också tänka sig kanske att det inte är lätt att ha Donald Trump som motståndare, för att han är ju så dominerande varenda dag, så är det han som syns mest.
Mm. Och samtidigt som vi har nuläget, så håller också demokraterna fortfarande på att utvärdera det som hände förut, alltså varför de förlorade valet i höstas. Carl, den där undersökningen eller valutvärderingen, den puttrar på. Hur går det med den?
Mm. Obduktionsrapporten, som man kallar det för. Det kom ju läckor om det här för några veckor sedan, att den skulle vara klar och att man då undvek själva dödsorsaken i det, som man sa. Det här med, var det verkligen rätt att Joe Biden ställde upp till början där, och att Kamala Harris var den som ersatte honom. Jag har inte hört någonting om den här obduktionsrapporten sedan dess.
Nej, vi får se vad som kommer fram och hur det diskuteras sen från den då. Men apropå då, Joe Bidens roll i valet, han hoppade av valrörelsen och sen lämnade han Vita huset i januari. Sen dess då, när han inte längre är president, han har gjort några få framträdanden, då kan det låta så här.
These are dark days, but you're all here for the same reason. I left that prestigious law firm and the public defender's office to go to the defender's office years ago. It's because our future is literally on the line. We must be unapologetic of fighting for the future.
Vår framtid står på spel och vi måste kämpa för framtiden, sa han på scen förra veckan när han talade inför jurister i Chicago. Lisa, Biden var ju en jättestor profil inom demokraterna tills alldeles nyligen. Vad gör han just nu?
Ja, jag vet inte vad han gör exakt just nu. Jag vet att han postar lite glesare på Instagram nu för tiden. Men det talas om honom väldigt mycket. Och jag vet att representanthusets juridiska kommitté, de har frågat ut hans tidigare medarbetare om hur det egentligen var med honom och hälsan där innan han klev av som kandidat då. Och hans son Hunter Biden har också gått ut till Joe Bidens försvar. Så det talas mycket om honom. Trump talar ju om honom dagligdags också. Men jag vet inte exakt vad han gör just nu. Det kanske Karin vet.
Ja. Nej, men han håller väl något tal då och då, får in lite pengar på det. Och han är ju gammal också. Han kanske är lite trött.
Ja, och det har ju också framkommit att han behandlas för aggressiv prostatacancer, Joe Biden. Lisa, vet vi något om hur han mår?
Nej, men jag hörde honom. Det var någon reporter som fångade upp honom vid 4th of July. Och då så sa han, everything's good, everything's great. Lite sådär mingligt liksom, när han passerade en mikrofon. Men vi har ju inte fått något uttalande om hans hälsotillstånd här i det senaste.
Men Karin, brukar det vara så att presidenter håller så här låg profil efter de lämnat Vita huset, eller är det ovanligt tyst från Bidens håll?
Ja, Biden kanske håller en något lägre profil än vad andra har gjort. Och liksom valförlusten måste ha smärtat honom väldigt mycket. Liksom det faktum då att han var tvungen att lämna och att partikamraterna knuffade ut honom. Men normalt så så brukar då ex-presidenterna hålla sig i bakgrunden och inte kommentera efterträdarens politik. Och så kanske det dröjer ett par år, då kliver de fram igen. Men Trump har ju då varit ett undantag. Det var väl inte en dag efter valet 2020 som han inte klagade på Joe Biden. Och just apropå demokratiska partiet och hur det står till där, så framförs det faktiskt en hel del kritik mot, ganska hård kritik mot Barack Obama, att inte han gör mer för att pigga upp stämningarna i partiet.
Mm-hmm. Vad svarar han på det då?
Ja, han är ju lite sfinx just nu, så han håller väl på att skriva en bok och håller på med sitt presidentbibliotek, och elaka röster tycker kanske att han är lite väl snobbig här och att han liksom håller sig borta från den här smutsiga politiken. Och det tycker då de här människorna som säger det är fel. Han borde känna ansvar för partiet och landets framtid på ett annat sätt och visa det.
Mm. Och som ni varit inne på, Donald Trump lägger mycket tid och kraft fortfarande på Joe Biden, och bland annat det som man kallas för autopen, alltså autopennan, och också att administrationen försökte dölja hur illa det egentligen var ställt med Bidens hälsa sista tiden som president. Det är saker som dyker upp när Trump snackar. Carl, den här autopennan, vad är det för någonting?
Det är en maskin som kan skriva ens signatur. Det är någonting som flera presidenter har använt sig av. Det är ju väldigt många papper som måste skrivas under av presidenten, och då har man kommit fram till att om presidenten ändå har fattat beslutet, då är det okej att låta en sån här automatisk penna sätta den själva faktiska fysiska signaturen. Det skulle kunna vara så att presidenten har mycket annat bättre för sig att göra och skulle få väldigt ont i handen av att sitta och skriva på saker hela dagen. Även Trump ska använda sig av en sån här maskin under sin förra mandatperiod åtminstone. Även om han själv ska vara väldigt förtjust i att skriva under saker. Han tycker att han får saker och ting uträttade när han skriver under saker.
Ja, vi har ju sett hans signatur många gånger. Men i det här fallet då, Trump försöker ju lyfta fram att Biden använder den här pennan utan att ha koll på egentligen vad han skrev under, och att det skulle vara folk nära honom istället som fattat besluten åt honom. Har jag tolkat det rätt då?
Ja, det är väl det som själva den här utredningen som man har dragit igång ska ta reda på, om det är andra som har sagt till den här maskinen att skriva under eller om det är Biden själv då.
Mm. Så har vi en till person som var lite av huvudperson förra året, Bidens vicepresident Kamala Harris. Det spekulerades i om Harris skulle ställa upp i guvernörsvalet i Kalifornien senare. Men hon har sagt sen dess att hon kommer inte göra det. Däremot så ska hon släppa en ny bok om sig själv bland annat. Det är ju inte helt ovanligt ändå bland amerikanska politiker som planerar att ställa upp i ett viktigt val. Karin, om det inte är guvernörsvalet så är det ju kanske presidentvalet man börjar fundera på. Är hon på väg att ställa upp i det igen? Eller hur tolkar du den här boken och vad hon håller på med?
Ja, sådana där böcker brukar ju vara ett slags första signal om att jag förbereder mig. Men jag personligen har svårt att tro det. Har man förlorat en gång, då ska det mycket till för att man ska försöka igen. Och där var naturligtvis Donald Trump ett undantag. Andra har ju gett upp, eller så Richard Nixon kom också igen. Men Kamala Harris, jag tvivlar på det.
Mm. När tror du, Karin, att man kan börja se riktiga tecken på folk som faktiskt inom Demokraterna vill ställa upp i presidentvalet?
Ja, det pågår väl redan lite försiktigt, lite guvernör, några guvernörer som grundar på det och säger mer eller mindre öppet att de är redo. Och just i deras fall, det kommer ju vara ett öppet fält så att säga, som man säger. Och då, ja, det är nog många som kommer känna sig kallade, och är de det så måste de börja förbereda sig och samla in pengar och skaffa rädda medarbetare. Och så vi kan nog vänta oss att det, ja, under nästa år.
Mm. Spännande. Vi fortsätter hålla koll på USA. Det har gått en vecka då sen senaste poddavsnittet. Och under den här veckan, det händer mycket grejer. Lisa, vad från veckan som gått har du inte kunnat släppa?
Men jag har inte kunnat släppa att det är Transgender History Month här. Och det firas. Det är vajar, rosa, ljusblå, vita transflaggor på husen här i stan. Samtidigt som det ju kommer nyheter som att Trump inte vill ge transpersoner som är atleter visum, till exempel under OS. Och så i Texas så vill man rösta fram en ny lag som tar bort samkönade toaletter till exempel. Nu är det här lite inzoomat. Men den lagen är ju inte klubbad eftersom att den lagstiftande församlingen inte är beslutsfähig på grund av att demokraterna har åkt iväg. Så ja, allt hänger ihop.
Allt hänger ihop. Carl, vad känner du att du inte kan släppa taget om?
Det är Obamas inställning till ketchup.
You should not eat ketchup after the age of 8.
Jaha, okej.
<okay. laughs> Ni har tydligen inte sett det här klippet då. Obama som gnabbas med Michelle om användandet av ketchup.
I think every time you say it, you make it younger and younger. And pretty soon it'll be like a four-year-old.
Det som jag först reagerade på, det var att jag tyckte att han lät som Larry David. Han har liksom väldigt bestämda åsikter om hur man får använda ketchup. Han tycker att ingen över 8 år får ha ketchup på maten.
Okay.
Sen har jag funderat på det, då har jag funderat på om det inte kan vara så att det ligger ett dolt politiskt budskap i det här. För Donald Trump är ju väldigt förtjust i att använda ketchup på allt möjligt. Så det här skulle kunna vara en diss från Obama av Trump.
Så på något sätt ändå är han engagerad då i det hela?
Väldigt engagerad i ketchup.
Mm. Karin, vad säger du?
Jag säger Rosenträdgården, som väl alla har hört talas om. Alltså den plats utanför Vita huset där det har varit en massa presskonferenser och ceremonier, högtidliga ögonblick i historien, som nu har rivits upp och ersatts med stenplattor för att Trump ville ha det så. Och det är rätt omstritt, för den här trädgården var ju minst sagt, hade funnits där i 100 år. Och vackert, blommor, rosor, andra blommor. Och som då John F. Kennedy, som var den som planlade detta, tyckte att det skulle vara en sån inramning när han höll presskonferens. Men det tyckte inte Donald Trump, och han har bland annat hänvisat till kvinnors höga klackar. Att de sjunker ner i gräset och när det har regnat.
Mm.
Och han planerar ju också att bygga ett slags ballroom, en slags festlokal. Och den ska kosta på Vita husets, inom Vita husets område, som är rätt stort. Men det skulle då kosta $200 miljoner, och då kan man också fråga sig, jaha, jag trodde man skulle spara på utgifterna, men inte när det gäller Vita huset.
Nej, förändringar på gång. Vi rundar av veckans avsnitt av USA-podden med det där. Tack för att du har lyssnat. Producenter, det är Stina Fischer och Therese Rosenvinge. I Washington finns Carl W. Andersson. I San Francisco, Lisa Bergström. I Stockholm, Karin Henriksson. Och här i Jönköping, jag, Simon Isaksson.